I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från 2:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol. Du lyssnar till Mix Megapol 2:30 med Lotta Bromé och med Jan Eliasson som är dagens gäst. Jag talade med Carl-Jan Granqvist tidigare idag och frågade vad tänker du på när jag säger Jan Eliasson. Då sa han, ja, det är en mycket respekterad politiker. Han har alltid slips och ser dessutom trevlig ut. Och så kommer du in och så har du ingen slips.
Ja, det är frihetskänslan.
Ja, det är det, va?
Ja, jag har gått med slips hela mitt liv. Och nu har jag lämnat FN och UD, nu känner jag friheten. Och det tar sig det enkla uttrycket.
Vi ska väl också konstatera att det var inte bara Colin Powell som kunde dansa i Washington, utan även du och din fru.
Ja, faktum är att vi älskar att dansa, har gjort det hela vårt liv. Och jag får väl skryta lite grann med att vi kallades då diplomatins Fred Astaire och Ginger Rogers.
Det är det.
På vår avskedsmiddag.
Oj, oj, oj. Mm. Vi kollade på lite mer bilder här under låten och då är det en jättesöt liten bild på dig när du har någon liten mössa på huvudet. Inte visste någon då att du skulle tjäna diplomatin och bli politiker.
Nej, det kan jag säga det. Absolut inte. Nej, det var pappas livs där. Mm. Där har du traditionen. Mm. Och mamma har fin liten hatt på sig. Mm. Och de försökte, har jag förstått sen från dem när jag växte upp, att få mig att ta av med min mössa som jag har. Men jag vägrade. Så jag sitter där med någon konstig mössa.
Ja, den är väldigt intressant.
Men jag är väldigt nöjd. Som
det förstår jag.
Ett år gammal.
Hur kommer det sig att du till slut landar i att bli diplomat?
Ja, det var nog att jag åkte ett år till Amerika som utbytesstudent. Och då träffade inte bara amerikaner ute i staten Indiana där jag bodde, utan också studenter och unga människor från 22 länder på båtresan över och båtresan tillbaka, 8 dagar respektive. Och sen också att vi åkte buss runt 14 stater i 2 bussar med återigen 20-tal nationaliteter representerade. Mm. Och det var ett litet mini-FN. Så då kände jag liksom att världen var mitt naturliga tillstånd. Så det var där det började. Sen råkade det vara så att Hammarskjöld dog natten mellan 17 och 18 september 1961. Och 17 september var min 21-årsdag. Och då fick jag någon sån här känsla att det var någon mening med att jag skulle gå på den här internationella linjen, FN och UD.
Hur mycket rycker i den tarmen när du just nu befinner dig mitt emot Rysslands ambassad och vi på den här sidan flaggar med Ukrainas flagga, på andra sidan är det ryskt?
Ja, det är ju fruktansvärt tragiskt. Jag väcktes ju morgonen den 24 februari från media då, av media som frågade hur jag ville kommentera. Då hade jag knappt vaknat. Och det var så chockartat och nästan mardrömslikt att vi skulle få ett totalt otidsenligt, brutalt, aggressivt krig i Europa. Att det skulle hända. Och när man sen såg förstörelsen och effekten på både människor och städer som bombades sönder, så känner jag faktiskt djup sorg. Och också en del vrede faktiskt över att vi har blivit bestulna på den dagordning som vi borde ha med klimatfrågan och pandemier och fattigdom och rättvisa frågor, klimat, mänskliga rättigheter. Så att det har varit en stor förändring och vi måste försöka bygga upp något nytt så snart som möjligt.
Jan Eliasson är dagens gäst. Han har precis för ett tag sedan här släppt sin memoarbok kallad Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst. Jag skulle, innan vi går vidare i samtalet, bara vilja återknyta till Ukraina. Som för detta diplomat, ser du en diplomatisk lösning på det här kriget?
Alla krig kräver till slut en diplomatisk lösning. Men det kan dröja väldigt länge. Jag medlade med Olof Palme i Iran-Irak-kriget. Det tog 8 år innan det kriget tog slut. 700 000 döda. Och det förslag som vi la fram, Palme och jag, i början av 80-talet, var ungefär det som slutligen antogs 7-8 år senare. Med 700 000 döda under tiden. Och i fallet Ukraina och Ryssland så är det faktiskt inte så hoppfullt. Därför att ingen av dem vill just nu, tror jag, seriöst förhandla. Ryssarna har ju i stort sett avsikten att eliminera Ukraina som nation. Och Ukraina vill ju inte lämna ifrån sig delar av sitt territorium som Ryssland med våld har tagit. Mm. Så att utsikterna nu att få till stånd förhandlingar är ganska dystra. Men någon gång måste det ske. Men det dröjer nog ett tag och det blir ju rätt mycket fråga om vad som händer på slagfältet nu.
Du nämnde där då kriget mellan Iran och Irak och du, Palme. Du har ju träffat en del av de där så kallade fulingarna. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Robert Mugabe. Mm. Hur är det att träffa den typen av människor?
Ja, det är ju en del av jobbet, tyvärr vill jag säga. Man måste ju hålla masken. Uppför som man är i en demokrati och i frimodig miljö och öppet, högt i tak. Så måste man tygla sig på något sätt och säga ja, mitt uppdrag nu det är att tala med Saddam Hussein och tala med mullorna i Iran och få dem att acceptera ett eldupphör så att vi efter eldupphör vi kan förhandla vidare. Mm. Och då kan man inte, även om det kliar i fingrarna, komma in på sånt som mänskliga rättigheter och annat. Därför att då bryter man ju det förtroende som man måste bygga upp trots allt med dessa personer. Så att det är ganska jobbigt. Jag vet Olof Palme, han led av det här. För han var ju politiker, mycket mer än jag. Jag var ju diplomat då. Och han kritiserades i pressen av, för att han inte gick på Saddam Hussein och mullorna om mänskliga rättigheter. Mm. Och då fick jag tala om för honom att det förstår jag att du känner så. Att du känner dig obekväm med det. Men du är här för att förhandla på grundval av säkerhetsrådets mandat.
Jag vet, jag gjorde en intervju för ganska många år sedan med Sverker Åström som också jobbade som diplomat. En av dina idoler kan man säga det?
Ja, mentor ska jag säga. Jag var hans kanslichef när han var kabinettssekreterare. Sen blev jag så småningom kabinettssekreterare. Mm. Jag fick träna hos honom.
Ja, en bra träning tydligen.
Absolut. Ja.
Men han var också så att man måste vakta sina ord väldigt, väldigt noga. Ja. Och ibland blir man nästan så här, men Sverker, säg någonting nu då.
Ja, ja. Nej, men det, diplomati behöver ju inte betyda att man är oklar. Tvärtom, för mig är diplomati lika med tydlighet. Men man ska vara precis, man ska vara, träffa rätt i språket. Man ska samla ord så att man har, det vet ju du som journalist också, att med orden har du verktyg i din verktygslåda. Mm. Och det gäller att plocka upp rätt verktyg för rätt situation. Och du vet ju från privatlivet också, att ett felaktigt ord kan låsa en dörr, ett rätt och riktigt ord kan öppna en dörr. Och det tycker jag är nästan en njutning i diplomati.
Ja, jag vet att du älskar språket och där, det delar vi verkligen. Ja. Alltså, om du tittar tillbaka, nu har du suttit och grävt i dina dagböcker som ligger till grund för den här memoarboken. Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
Ja, det är nog en del humanitära insatser tycker jag har det viktigaste och som också hänger ihop med ordets makt. I Sudan 1993 så var det en befolkningsbildra som var inlåst utav krig och landminor på 50 000 människor ungefär. Och jag åkte dit för att få till stånd ett lokalt eldupphör, militärt eldupphör. Men det gick inte därför att regeringen i Khartoum sa nej, 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 vi skriver inte på ett avtal med de här rebellerna, terroristerna. Och dessutom sa du borde ju veta som officer att det måste finnas observatörer för ett eldupphör. Och jag insåg att det gick inte att övertyga. Så att då ändrade vi ord. Vi ändrade förhandling. Vi sa, vi istället för att förhandla med ett eldupphör så skapar vi den första humanitära korridoren i världen. Vilket kom till stånd 1993 i Sudan. Och både regeringssidan och oppositionen tog det på 2 dagar och 5 dagar senare gick planen från Kenya in. Vad var det som hade räddat liv? Lotta, ordet.
Precis, ordet igen.
Ordet räddar liv. Ja. Så viktigt är det. Det är inte bara ett snack, utan det är verklighet. Mm.
Du har fått ändra åsikt om NATO. Hur känns det?
Ja, det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Jag har ju arbetat med Sverker Åström, som du nämnde, Olof Palme, som jag nämnde. Och båda var ju oerhört starka företrädare för alliansfria linjen. Och det var den naturliga linjen, och jag har absolut ingen som helst kritik utav den politik vi har bedrivit. Den har tjänat oss väl, som vi brukar säga. Men det som hände 24 februari var utav en sån drastisk art och brutal art att det var naturligt att ta ställning i en fråga som handlade om inte bara aggression mot ett självständigt land utan faktiskt också om demokrati eller diktatur. Och när dessutom våra kära vänner i Finland såg detta som sin stora chans att äntligen komma ut ur den ryska eller sovjetiska skuggan som Finland har fått leva med under lång tid, då påverkade det oss också naturligtvis. Mm. Så att jag slet med den här frågan, som det heter, och kom fram till att fördelarna med att välja NATO-medlemskapet övervägde att stå fast vid alliansfriheten.
Så kommer vi bli medlemmar, eller kommer Erdogan sätta stopp för det här?
Ja, jag tycker det är pinsamt att vi har kommit till det här läget, och det är ju Erdogan och hans personlighet, och att han försöker förhandla i det läge som nu finns och få ut någonting av det svenska och finska medlemskapet och använder den mot kurd i kurdfrågan. Det har varit ett sorgligt kapitel, och det hjälptes inte heller utav den debatt vi hade i Sveriges riksdag häromdagen.
Nej.
Det försvårade situationen, och jag led utav att vi hamnade i den här situationen.
Vad tror du om att använda lite andra ord, lite ett annat tonläge i den inrikespolitiska debatten?
Jo då, jag är en stor vän av det. Jag försöker alltid hålla en ganska lugnt tonläge och bygga broar med orden. Folk gillar inte att bli förödmjukade eller förelämpade. Så att, gå på, bra idé.
Jan Eliasson, alltid en ynnest att få träffa dig. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid 3:30.